Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här höstspecialen som går då under namnet Djungelbonanza. Vi är Något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer slå på bongotrumman, springa iväg från stenklot, öppna skattkister och undvika i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda djur. Jag heter David, jag kallas för Dava och på andra sidan, alltså bokstavligt talat nu, i vår studio så sitter han där, ännu en gång, min vapendragare, Stefan Brutti, kung Tutti Holmberg. Vi kör en applåd och en liten tävta på det. Skönt att ha dig tillbaka vid min sida ännu en gång, Brutti.
Ja, väldigt skönt, väldigt skönt.
Alltså, vi överlever djungel efter djungel, känns det
ja,
som.
Ja. Nu, ja, nu ska vi ta oss till nya djunglar, men...
Ja, flera djunglar blir det den här gången också. Mm. Och ännu tryggare känns det att inte bara du och jag som ska traska in i den här djungeln den här gången, utan vi har äntligen med oss en gäst som är minst lika våghalsig som oss. Och när hon inte sitter och pratar mord och hemskheter tillsammans med Dan Hörning i deras podd Mördarpodden, så sitter denna kvinna nere på västkusten. Eller förlåt, herregud. Bästkusten kanske man ska säga i det här fallet. Där sitter hon och skriver manus till den episka podden Om det var du, med Erik Myrlund i spetsen och Kristoffer Folle Folin på originalmusik och ljudläggning. Hon har en ljuvlig stämma för både radio och podd, och något som är ännu bättre är då den varma personligheten hon besitter och en jäkla törst efter kunskap. Vi ger en stor applåd och en tuta till Josefin Molén!
Tack!
Hallå!
Hej! Vilken fin presentation!
Ja, men gud, jag fick jobba faktiskt lite på den.
Den blev bra.
Ja, vad bra.
Den blev riktigt bra, det är nog den finaste jag har fått.
Ja, men jag tänker att vi måste liksom pumpa upp oss själva lite här inför djungeltrippen, så att säga.
Ja.
Nu ska vi ge oss ut, verkligen.
Eller hur? Och sen måste jag säga också, Molén, jag kommer säga Molén, tror jag, om det är okej för dig.
Absolut.
Att det här är väl fan med lite på tiden, va, att vi sitter här.
Ja, alltså jag har velat vara med så länge. Jag har liksom, ja, ni kanske inte kommer tro på detta, men jag, den här tutan... Jag har längtat efter den faktiskt.
Ja, det är bra. Och så fick du en egen här nu också.
Det var till och med i Mördarpodden en gång efter, ja, det var precis när vi hade stängt av mickarna, visste inte Dan. Då säger han helt plötsligt: "Och en tuta på det." Och jag bara, men det kan vi inte ha med det. Det kan du inte säga.
Jo, men ni får tillåtelse att använda en tuta om ni vill någon gång.
En
subtil.
En enda.
Gud, vad bra.
Men vad fan, en fråga här. Vad händer i livet för Josefin Molén? Eller ibland, som jag vill säga, Mosefin Jolén, bara för att vara lite bösig sådär.
Ja, jag skriver, det är väl det. Jag har ganska tråkigt liv om man föredrar att ha kul. Jag sitter...
jag vill ha en t-shirt med det tryckt på, känner jag.
Det var det bästa jag hört.
Nej, men jag föredrar ju att sitta med en kopp kaffe en lördagkväll och skriva och läsa på om hemskheter. Och det får mig att låta något psycho.
Nej, men alltså, jag är helt med dig om du är ju ett true crime-fan utan dess like.
Ja,
liksom,
det.
Vart har den fascinationen alltid funnits där?
Ja, jag minns när Madeleine McCann...
Mm.
När de nyheterna släpptes. Och då satt jag som, jag vet inte hur, det var 2007 tror jag, om jag inte minns helt fel. Så att då blir det 9 år satt jag och läste i tidningen. Och när jag var 10 år så blev det Veckans brott.
Ah.
Tror jag. Ja, jag tror det. Jag vet att mormor tipsade mig en gång om Veckans brott och sen var jag fast. Men det var i alla fall i starten när de började.
Okej, okej.
Ah, och sen så har det varit lite så.
Har hon hittats? Eller vad fan? Det var väl, du känns nej. Också som att du har haft koll brutit på den.
Ja,
på den
nej, fan. Hon har inte hittats.
Vad fan?
Däremot så kom det ju, det var någon nyhet om det i början av det här året. Typ i mars så hade de hittat några nya bevis, typ.
Mm.
Men det, jag hörde aldrig något mer. Så.
Nej,
jag vet inte, det var i samband med att man hade hittat de här, den här Linköpingsmördaren.
Just det.
Dubbelmördaren.
Mm. Det vi skulle kunna göra är att vi kommer nog förmodligen göra ett avsnitt om det här i en annan bonanza, typ mysteriebonanza.
Mm.
Och då kan vi köra vi tre igen och prata om McCann.
Ja, det tycker jag
fan i mig.
Oh, tycker vi klubbar wow. Det?
Ja, vi klubbar det här och nu.
Vad bra.
There we go. Och som sagt, det här är ju djungelbonanza som råder just nu. Och innan vi går in då i en djungel och ska presentera vad vi ska prata om i det här avsnittet, så vill jag passa på att fråga då, Molén, har du någonsin varit i en djungel någon gång i ditt liv?
Aldrig. Det har jag inte varit. Jag vill gärna dit.
Ja.
Eller dit, men... men jag... Men jag har ju bara, alltså jag har faktiskt bara varit i Spanien förutom om Norge och Danmark.
Ja, det är bara ett land utanför EU, man är på sidan, utanför Norge, utanför ja. Skandinavien.
Och det är jättetråkigt. Men Spanien var jättefint, men det ja, fanns inte så mycket djungel där.
Nej, det gör ju inte det.
Fan
eller gör det det?
Nej, det gör det inte. Det finns ingen djungel okay. i Spanien.
Okej, okay, så vi vet här, min geografi är urusel, jag bara säger det till er. Fruktansvärt.
Ja, då kommer vi verkligen gå vilse i djungeln idag.
Det är tur att jag har lite lokalsinne i alla fall.
Ja, det är bra det. Vi kommer absolut komma tillbaka till det och varför man bör ha ett bra lokalsinne när man befinner sig i djungeln också. För i det här avsnittet ska vi nämligen prata om
verklighetens Mowglis.
Vad ska vi verkligen göra? Vi ska alltså prata om de här barnen som antingen har det varit myter kring om att man har hört någon gång att kommer du ihåg den här pojken som heter Lars som försvann in i skogen när han var 10 år. Han kom tillbaka som en hårig man. Idag är han en neandertalare. jag vet inte vad det där var ens. Jag bara tog det direkt från röva som man säger. Men vi ska alltså prata om de här barnen som någon gång har gått vilse i en djungel och blivit uppfostrade av antingen djur eller försvunnit helt.
Ja.
Någonting sånt.
Exakt.
Och det har vi ju då döpt till verklighetens Mowglis. Och det är därför vi har med oss Molén här också som kommer berätta en historia om ett försvinnande med två unga flickor, va?
Ja, precis. Ett väldigt mystiskt försvinnande.
Ett mystiskt försvinnande. Lite true crime it kan man nog börja känna med en gång här med tanke på att du är påläst inom det. Brutti, du har också en grej där.
Det har jag.
Vad var det för pojke nu igen?
Det är ingen pojke, det är ingen flicka.
Det är en flicka också.
Det är en flicka som sprang, alltså det här är så sjukt, men sprang vilse när hon i djungeln när hon var 8, hittas när hon är 27.
Oj då, okej.
Okay. 19 år senare.
Ja, shit. Då kan jag tänka mig att du har lite fakta på det också, vad som faktiskt hände under den långa tiden och efteråt. Och jag har då också hämtat en historia här, en verklighetsbaserad historia om en, ja, man skulle nog kunna säga att det är verklighetens Mowgli. Så jag tänker, without any further ado hörni, vi drar igång och beger oss in i djungeln och pratar lite om de här Mowglisarna som finns eller har funnits. Ja, vi ska alltså prata verklighetens Mowglis hörni. Och vi har då Josefin Molén på västkusten på Körn. Också en liten ö utanför Göteborg. Jag chansar lite nu, men låt mig chansa.
Ja, men det är helt rätt.
Ja, det är bra. Och ja, som utlovat då, jag tänkte börja här då med en story som faktiskt Mowgli då från Djungelboken är baserad på. Det passar ju bra då med tanke på att avsnittet faktiskt heter Verklighetens Mowglis.
Ja, det kan jag ju tycka.
Ja, så häng med nu, ta med er en varsin machete så kör vi nu. Jag tänker öppna starkt med då att berätta om Dina Sanishar. Pojken som faktiskt inspirerade då författaren Rudyard Kipling till att skriva Djungelboken. Och ja, möt då Dina Sanishar, eller den indiska vargpojken. En vild pojke som levde på 1800-talet och uppfostrades då av vargar.
Vargar i djungeln alltså?
Ja, alltså
man tänker ju inte det.
Nej, det finns. Är det någon så här specifik art av varg eller sort av
säkert,
varg?
Säkert.
Djungelvarg?
Djungelvarg, jag har ingen aning.
Det är skumt det där.
Kvarg kanske det.
Kvarg.
Kvarg.
Kvarg kan det vara. Det är där det kommer från.
Uppfostrad av kvarg.
Nej, man ska inte skämta bort det här Brutti.
Nej,
det är öden vi pratar om. Och tydligen så är inte det här helt ovanligt då i Indien, i stort land ju såklart, att ett barn då faktiskt försvinner i Indiens djungel. Och det finns berättelser om flera indiska barn som faktiskt blivit uppfostrade av djur såsom pantrar. Pratar vi Bagheera där alltså. Mm-hmm. Hundar och även kycklingar.
Fan, det här känns ändå som någonting. Det här känns ändå som ett kul grej. Att en unge bara går runt och så här dunkar i huvudet i marken och bara letar mat och bara shit, där är mat.
Glad påsk på det.
Men vadå, bara kycklingar då alltså? För jag tänker på det, hön, alltså är det bara tills de växer upp?
De överger pojken sen, eller flickan. Ja, det är bra fråga. Det kanske är hönor, tuppar och kycklingar. Det kanske är en hel familj där liksom.
Ja, alltså är det någonting som är översatt från engelska så kan det ju vara så. För chicken, alltså, man brukar säga chicken även om det är en höna eller en tupp.
Där har vi det. Där har vi. Ja, men innan jag då fortsätter, vilket djur hade ni helst velat bli uppfostrade av? Jag började med dig, Molén. Förutom människor då såklart.
Ja, kanske apor då. Lite Tarzan.
Ja, den är bra. Ja,
lite gorillor och orangutanger och grejer.
Ja,
det är bra.
King Louis.
Ja, exakt. Eller tigrar.
Uff.
Ja, men tigrar, det är kaxigt.
Ja, det är en jävligt kaxig uppfostran där faktiskt.
Men alltså, jag tänker så här, Björn alltså, för Baloo verkar så jävla schysst alltså. Han verkar så jävla härlig.
Ja, nej. Ja. Alltså nu ska vi vara glada av att Baloo inte gjorde en The Revenant på Mowgli. Det skulle ju också kunna ha hänt.
Ja,
att han liksom river upp hela ryggen på Mowgli. Mowgli skriker.
Fast han gjorde pappa, egentligen det. Han bara skickar iväg honom.
Ja, det gjorde han.
Jag gör ju faktiskt det. Man skickar iväg honom rakt in i en jävla sten.
En klassisk Revenant-smäll som man säger. Ja, nej, men alltså det är ju, nej, men den är inte alltså man märker att den inte är verklighetstrogen alls, Djungelboken.
Nej, precis.
Jag tror ju att Baloo hade nog velat slita Mowgli i stycken där.
Ja, och Bagheera.
Ja, och det med för den delen.
Men alltså allt ni säger här, är det sant eller?
Ja, alltså, vi refererar till filmen Djungelboken nu, alltså Disney-filmen.
Ja, det är inte lätt att hänga med ibland.
Blondinen från Tjörn.
Förlåt.
Det var helt underbart. Alltså.
Nu är det Djungelboken-filmen vi pratar om här. Och nej, men alltså, jag håller med er där. Just det här med apor tror jag känns som en naturlig... Det känns som att det är mest... lik då, man kanske kan få lite mer människoliknande drag när man blir äldre sen och kommer tillbaka till människobyn.
Kanske det, ja. Ja. Jo.
Men i alla fall, det var år 1872 då en grupp jägare i Uttar Pradesh, det ligger uppe i norra Indien, som helt plötsligt då får syn på en pojke. Pojken gick på alla fyra och följde då en flock av vargar. Och jägarna i det här fallet fick ju en chockerande och minst sagt spännande syn när den här pojken fortfarande då på alla fyra följer med då vargarna in i den här grottan. Och eftersom den mystiska pojken då väckte deras intresse så var jägargruppen fast besluten att få tag på den här pojken då. Först och främst försökte jägarna få ut dem ur grottan genom att sätta den i brand. Lite oskönt. Och sen när vargarna och pojken äntligen kom ut så dödade jägarna alla vargar och tog pojken med sig.
Det var ju jävligt oskönt.
Ja. Alltså det här är ju, hold up here, är inte det ett jävla massmord eller?
Men alltså det är ju bara mörda pojkens familj.
Ja, det är det jag tänker med. Molén, vad har vi på massmord egentligen? Vad räknas som ett massmord?
Men det var det här jag menar, är det en sägnen eller är det...
Ja, det här är på riktigt, det här har hänt.
Ja.
Åh herregud, ja men det här är ju ett massmord absolut.
Ja.
Sen kan ju inte djur vara med i rättssalen, men...
Är det att man måste döda mer än fyra vid ett och samma tillfälle, va?
Alltså seriemord är ju, ja, enligt FBI nu då, två stycken med kylningsperiod emellan, alltså en person och så sen kylningsperiod och så en till. Förr var det väl, som jag anser fortfarande är, tre stycken med kylningsperiod.
Mm.
Men någonstans har jag hört att det är fyra.
Mm. Ja, okej.
Men jag är ju så ointresserad av just seriemord och massmord.
Förstår, man blir lite arbetsskadad där, tänkte jag säga.
Mm.
Men i alla fall, jägarna förde den här pojken till ett barnhem mot pojkens vilja. Och där fick han namnet då Sanichar, som betyder lördag på språket urdu. Och Sanichar, han kämpade mycket att anpassa sig här liksom. Han hade mycket lågt IQ enligt barnhemmets chef. Och var utan tvekan imbecil eller idiotisk för den här chefen då, tänkte han. Men han visade fortfarande tecken på förnuft och ibland verklig listighet. Och han lärde sig aldrig att prata den här Dina då. För på barnhemmet så försökte många lära honom att göra det. Men han ville inte liksom varken lära sig prata, läsa eller skriva. Så han fortsatte att kommunicera med djurljud och fortsatte gå på fyra och ville hellre vara naken än att faktiskt ha kläder på sig. Han stretade även emot när det kom till att äta tillagad mat, och så fort han fick chansen så filade han tänderna med ben. Så här, väldigt så här hardcore liksom. Och det här är lite sjukt faktiskt. Det enda mänskliga, den enda mänskliga vanan som han ville tillämpa då var att börja röka. Han sitter där med en cigarett liksom.
Whatever floats your goat.
Eller hur? Men i alla fall, Dina avled 1895 i tuberkulos. Kanske på grund av den här rökningen.
Mm.
Och han blev bara 29 år gammal. Och till skillnad då från Mowgli så lämnade inte Dina djungeln frivilligt här. Utan han blev ju som sagt tvingad till att försöka anpassa sig till samhället av människor. Och kanske var det just människolivet som blev Dinas död.
Mm.
Och nu då till det stora dilemmat här. Jag börjar med att fråga dig, Molén. Var det rätt eller fel av jägarna att ta Dina till barnhemmet?
Ja, jag vet inte vad som är rättsligt rätt. Men det är ju verkligen sorgligt.
Mm.
Ja, men alltså
det är ändå hans familj.
Ja, men precis. Hur gammal var han när han hittades liksom?
10 år.
10 år. Så han har levt 10 år i djungeln med vargar. Han vet ingenting annat.
Nej.
19 år senare så dör han i tuberkulos.
Ja.
Mm. Oh.
Det är också, jag blir också lite så här, fan vilket stort jävla dilemma egentligen, så här, fan borde egentligen jägarna ha insett där att men han har det nog bättre med dem, med vargarna.
Men en 10-åring, det är så svårt. För att det är klart att man vill hjälpa en 10-åring.
Mm.
Så ser jag någon som har växt upp bland rådjur, så det är klart man försöker ta med den.
Man ser så här unga så här, för de skriker så jävla obehagligt, de jävla aserna. Sluta. Sluta skrik nu, Robban. Du har skrikit tillräckligt mycket. Det där är rådjuret i dig som talar.
Okay.
Vi kör på rådjur här i Sverige, inte härmar dem. Nej. Ja. Nej, men det var i alla fall min story om verklighetens Mowgli, alltså Dina Sanichar. Och nu är ju både Bruce och jag jävligt nyfikna här då, Molén, på din story här. Eller story, då är det absolut inte påhittat, utan det är ju hämtat från dokument och verkligheten. Så vi är ju nyfikna här på de här två tjejerna som helt plötsligt försvann där. Vad fan hände?
Nu blir det ett mystiskt försvinnande i Panamas djupa djungel.
Oh shit.
Mm.
Har vi varit i Panama förresten?
Nej.
Någon gång i podden?
Nej.
Och vi kommer även att spola tillbaka tiden till 2014. Två holländska vänner som heter Chris Kremers och Lisanne Froon, 21 och 22 år gamla, de ska resa till Panama. Och det är för att dels förbättra deras spanska och sen också för att turista, men också för att volontärarbeta på en skola i byn, eller byn, det är en lite mindre stad, men den heter Boquete.
All right. Mm.
Och det här är en liten stad som ligger nära vildmarken. Och det är väldigt skönt klimat där, för att det är dels Boquete, men också stora delar av Panama ligger på 1200 meter över havet. Så att det är ingen liksom jättevarm djungel, utan det är en skön djungel.
Alltså mitt huvud nu vill tänka så här, vart fan är jag sitter här nu och försöker liksom placera Panama på kartan. Vart fan ligger Panama?
Jag skulle säga Centralamerika.
Ding!
Det är rätt på den.
Ja.
Det är liksom Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panama över till Sydamerika. Då är jag med. Jag är med nu. Ska du bara kolla?
Ja. De ska volontärarbeta på den här skolan och de ska bo hos en värdfamilj. Så de kommer dit och tänker, gud vad roligt det ska bli att volontärarbeta och inte få betalt. Och så går de till den här skolan då. Men så blir de avsnästa därifrån och säger att nej, men ni ska inte börja nu, ni ska börja om en vecka. Mm-hmm. Så då börjar de fundera på, vad ska vi hitta på nu då? Men det funderar de inte på så länge, för att den här buketen då, på ena sidan så finns en vulkan, en jättevulkan, så 3000 meter hög. Och sen på andra sidan så finns det en bergstopp som också är ganska hög. Men sen är ju, buketen ligger ju redan 1200 meter över havet. Men om jag inte minns fel nu så är det 850 meter som själva den här bergstoppen ligger på. Men det är ändå en liten bit att gå. Och de här tjejerna då bestämmer sig för att bestiga den här bergstoppen. Och de packar en lätt ryggsäck och börjar vandra helt enkelt till bort den här vägen eller stigen som leder upp mot bergen som heter Pianista-stigen. Och den är helt magisk för det dimma moln. Alltså den går liksom så att det lägger sig bland där i djungeln. Så det är väldigt fint. Och så sen när man väl är på toppen så ser man Bukete på ena sidan. Och sen så är det en stor, djup, enorm, gigantisk djungel på den andra sidan. Och de går iväg. Och det är sista gången man ser dem i verkligheten.
Oh shit.
Shit.
Okej. Och det här var 2014 sa du.
Precis, så det är ju inte så länge sedan.
Nej.
Notera där också att jag sa verkligheten.
Ja, precis.
Vänta, vad kan det menas då? Verkligheten. Nu fick jag gåshud. Nu kom den i efterhand. Gåshuden.
Och ändå är det inte som du har tänkt dig.
Kommer det bli en twist på det här nu? I'm all ears. Eller we are all ears.
Ja, verkligen.
Det påbörjas en intensiv sökinsats. Deras föräldrar kommer dit från Holland och det är liksom, det blir jättestort det här letandet. Folk som bor i Bukete, alltså guider som är vana vid den här terrängen, de går dit och letar och letar och letar. Men man hittar dem ingenstans. Man hittar inte ens ett spår. Och dagarna blir till veckor, veckor blir till månader. Och så plötsligt en dag kommer en kvinna in till polisen. Hon har med sig en ryggsäck. Kvinnan bor på andra sidan, alltså den norra delen av den här bergstoppen, så hon bor mitt i djungeln. Det finns lite olika farmar där. Hon hade sett den här väskan som hade åkt upp och fastnat i bröte vid en flod.
Okay.
Men hon har gått förbi samma runda dagen innan och då hade hon inte sett någon väska. Samtidigt så var väskan torr och det som fanns i väskan, för jag tänker att ni misstänker ju att det är Chris Lisans väska.
Ja, det är det, eller hur?
Ja.
Vem skulle annars vara? Ja. Någon som har planterat den där, va? Nu fuckar vi upp, nu rör vi till i grytan här.
Dinar som bara kastar in sin väska där.
Ja. Nej, men det är deras väska och i den väskan så finns bland annat en kamera och deras två mobiler då. Man kan ju tänka ändå att väskan har varit blöt, den har legat i floden, den har flytit där, den har flytit upp och sen kanske den har torkat liksom. Men kameran och mobilerna fungerar.
Men så, vänta, den här väskan slängdes då eventuellt i floden?
Ja, den har kommit upp i alla fall därifrån.
Mm. Ja, att den har kommit upp, all right. Och sen funkar all elektronik. Är det här en vattentät jävla väskjävel eller? Kan det vara det vi pratar om? Nej, det är inte svan också.
Nej. Det verkar ju som att den har blivit placerad.
Ja, det verkar ju lite så. Sen kan det ju vara så att om de funkar eller inte, men det går i alla fall att ta fram information från dem, vilket ändå hade varit lite konstigt att man kunde göra om de var helt förstörda. Och så får man tänka att det är flera månader efteråt också.
Ja, exakt.
Så att det är väldigt konstigt. Men konstigare blir det. För man kan få fram från deras mobiler då, historik eller vad man ska säga, där har de ringt 112 flera gånger, såklart. Men i djungeln så är det inte så bra täckning, helt enkelt. Masten är på andra sidan bergstoppen.
Aha.
Och på kameran så börjar det bli väldigt, väldigt konstigt. För då finns det 100 bilder där. Och bara 10 av dem har tagits den första dagen.
Mm-hmm.
Man ser liksom tydligt att det är dag. Och det är när de går upp till toppen. Så man kan se att de var uppe på toppen klockan 1. De fotar varandra. Väldigt så här glada tjejer. Väldigt...
De är typ så här vanliga turistbilder som man tar liksom.
Ja, precis.
Kolla vart fan vi är, morsan och farsan, ja. Liksom. Back home.
Och sen då så är det de här 90 andra bilderna. De har tagits mellan klockan 1 och 4 på natten.
Mm-hmm.
Och de flesta är nattsvart mörker. Men några av dem är Chris hår.
Mm-hmm.
Okej. Okay.
Och då ser man att det är någonting som är, ser ut som torkat blod. Och den här bilden, alltså de har lagt ut bilderna. Och den här bilden också övertäckt med någonting. Så att alltså polisen har skrivit ut bilden, men de har täckt över halva bilden, eller en del av bilden. Så man kan ju kanske, man vet ju inte riktigt vad som var, om hon kanske levde eller inte, det vet inte jag. Men sedan finns det också en bild på olika kvistar. Där har någon hängt upp pappersbitar, alltså plastbitar helt enkelt.
Okej.
Okay. Lite som att lämna spår efter sig, som att komma ihåg vart man gick.
Ah, all right. Uh-huh.
Och det sjuka är ju då att de här bilderna togs 10 dagar efter att de försvann.
Oh my god. Fan, jag får en rysningar nu alltså. Vad i helvete är det som kan ha hänt här, tänker jag.
Ja, verkligen.
Alltså, först tänkte jag så här, okej, har vi någon, så här, någon form av Blair Witch Project vi pratar om här? Jag får ju liksom såna vibes nu när du pratar om det här, de här plastbitarna som hängde i trät eller i kvistarna där och grejer. Men sen har jag också även suttit och googlat lite här för att se vad kan det finnas för djur som i så fall skulle kunna vara ett hot för de här tjejerna då. Och varför i så fall skulle det där djuret ta bilder på dem? Nej, vänta. Nej, men det finns ju vildhundar, så du sjunger om det uppe i Panamas djungel.
Ja.
Sen annars skogshundar. Men det är ju frågan, nu slänger jag ut en teori här. Men jag vill höra din teori också.
Min teori?
Ja, vad du tror kan ha hänt här. Det är att jag tänker så här, kan det ha varit som så att de skulle bege sig ut då i Panamas djungel, och sen helt plötsligt då så blir de jagade av något djur, de skiljs åt kanske. Har man sett bilder på de här ihop efter det?
Nej, det har man inte gjort.
Nej. Så det kan ju ha varit den här bilden som du pratar om med hår där och grejer, och det var lite täckt med blod. Det kan ju ha varit en selfie också, eller hur? Eller?
Jag är 10:e dagen ute i djungeln, jag tar en selfie.
Ja, men I don't know. Och sen, det kan ju ha varit djur som liksom har fått dem att de sprang i, att de...
Ärligt talat så tror jag att jag tror du är helt fel ute när det gäller just den där bilden och att det skulle vara en selfie.
Jaha.
Jag tror att hon har tagit fram kameran för att fota, för att du får en blixt. Du ska se i ungen, i mörkret.
Snyggt, Brutti. Det är faktiskt en av de troligaste teorierna.
Varför skulle man annars ta 90 bilder på 3 timmar?
Och varför i helvete började Dava prata om skogshundar i Panama? Sjuk, alltså. Jag hittar ut själv, hörni. Ja, fortsätt, förlåt.
Ja, så att jag tänker att det kan ju förklara det, men det kan inte förklara den raderade bild som de ser på kameran. Det är alltså raderat en bild på minneskortet.
Aha.
Det är alltså en av de här dagsbilderna då som har raderats. Jag tror det är den sista dagsbilden. Och det är inte bara så att den har raderats för att någon tyckte att den var ful, utan antingen så är det fel på minneskortet, eller så har någon fört in minneskortet i en dator och skrivit över bilden. Alltså man har raderat bilden och skrivit över, för de får inte fram bilden. Även, alltså, de har ju satt väldigt riktiga tekniker på det här och verkligen försökt att få fram bilden. Och det hade gått om det är så att...
Att de bara hade tagit bort den i kameran, ja.
Mm, ja, då hade det gått liksom. Mm. Så att någon måste ha tagit in det i en dator och raderat bilden och liksom skrivit över den.
Mm. Vad i helvete?
Men det blir fler fynd. De hittar några av tjejernas kläder. Och inom de kommande månaderna så kommer de hitta 33 skelettdelar.
Oh shit.
Bland annat Lisannes bäcken. En av hennes stövlar med hennes fot fortfarande i.
Oj.
Och benrester från 3 okända personer.
Det här är inte ett djur som har gjort. Nej. Det är en spontana tanke. Om man bara hittar skelett utan kött på. Det går inte så fort.
Nej. Och det här är, de är också utspridda. Och sen så, de är jätteutspridda. Så man kan se på kartorna att var kläderna hittas, var väskan hittas. Och allt det här, det är utspritt. Och sen kommer ju det här som tyvärr kanske gör att Dava inte är så sugen på att åka till Panama längre. Ja. Det är att en del skelettdelar från flickorna är blekta. Och det är alltså ett medel som någon har blekt dem med.
Nej. Djur kan vi absolut utesluta med en gång. Det här låter ju fan i mig som att det är någon mördare som går runt i djungeln här alltså.
Ja.
Mm. Det finns en guide i området som erbjöd flickorna att ta dem upp till toppen och sen att de, han skulle visa dem upp till toppen och sen visa dem ner till sin farm på andra sidan mitt i djungeln. Ja, han erbjöd att de skulle övernatta där. Den här gubben är 60-årsåldern, han är väldigt skum och han beskrivs av lokalbefolkningen eller ja, folk i området att han är lite weird när det kommer till att prata med tjejer. Han pratar lite överdrivet mycket med tjejer. Ja.
Mm-hmm. En snusgubbe som man säger, en klassisk snusgubbe från Panama.
Precis, och fynden gjordes nära hans farm och det var också han som insåg först att de var på pianista innan någon annan visste det. Så jag vill bara inflika att men det här är olöst fortfarande. Det har kommit lite mer grejer i utredningen, men...
Men man har fortfarande inte hämtat gubben alltså?
Nej, det har de inte gjort.
En lilla snuskot.
Ja.
Ja, nej men alltså jag hade ju absolut utan tvekan kunnat säga att det här är ju lite... Okej, verklighetens Moglis, absolut, under de där 10 dagarna kanske när de var i liv. Så undrar jag liksom hur de kanske överlevde där då, vad de gjorde i djungeln och så vidare, vad de stötte på för djur eller vad fan hans moster. Men här har vi ett bevis på att det farligaste djuret i djungeln är ju ändå människan.
Uff, verkligen.
Alltså jag är het idag.
Ja, jävlar. Kanske det bästa du har sagt.
Så ni lägger inte in ljudeffekter, ni gör dem själva alltså.
Ja.
Undrar om det här kommer bli löst någon gång. Jag frågar dig som true crime fantast här då, Molén. Har du, vad får du för känsla? Kommer det här fallet någonsin bli löst? Och har du lust att åka till Panama?
Ja, det har jag. Jag har väldigt stor lust att åka till Panama. Jag vill verkligen...
För att lösa det här mordet.
Nej, men alltså att se vad det var och sen också även... prata med folk där och fråga vad det är som stämmer och inte, för att det är ju så mycket spekulationer på internet.
Mm.
Man får ju överväga väldigt mycket, men det är ju en hel del som är konstigt och det är en journalist som också som jag tycker är väldigt bra som åkte dit och kika på det, så det känns ju ändå som att det, ja, det verkar ju tyvärr vara väldigt, väldigt weird, men jag tror faktiskt att det kanske ändå kan få en lösning, i alla fall att man kan få reda ut vissa saker.
Ja, shit alltså. Vi har pratat om Dina Sanichar, verkligheternas Mowgli. Molén här har precis gett oss en hårresande historia om de här 2 flickorna som försvann i Panamas djungel. Och det har varit mystiska bilder, 90 bilder där som är tagna mitt i natten. Och som du säger där, Brutir, kanske är lite med det här med blixten.
Mm.
Att man, fan, det är så jävla kolsvart här. Finns inga eljusspår i Panamas djungel liksom.
Nej, precis.
Så ja, nej, tack för den, Molén, som sagt. Det var sjukt spännande. Och jag är ju taggad här på, eller vi båda, jag kan prata för Molén också. Vi är ju taggade här nu för att höra Bruttis, verklighetens Mowgli.
Ja, det är faktiskt så här att Expressen skrev om den här flickan 2010. Och då kallar de faktiskt henne för verklighetens Mowgli.
Mm-hmm.
Det var så här, det är en flicka som hittades 2007 av en snubbe som han är jordbrukare. Och så hade han sitt lunchris stå utomhus för att svalna lite grann innan han skulle börja äta det. Så försvann det, det där riset. Så han blev jävligt förbannad och började leta i omgivningen. Hittar den här flickan, jättesmutsig, helt naken, och gick på alla fyra typ och gjorde lite så här, bara grymtade typ.
Damn.
Inte som en gris utan mer, alltså, gjorde lite konstiga djurläten typ.
Mm.
Och då är det en 45-årig man som är polis som heter Sal Lau.
Okay.
Från Kambodja då, som,
vänta, det är i Kambodja
det här, ja förlåt, det var inte jag.
jag tror inte du sa det där.
Nej, förlåt, det här är i Kambodja.
Okej.
Sal Lau då hävdar att det här är hans dotter. Det är något med ett R hon har på armen, och det är någonting med något drag i ansiktet.
Mm-hmm.
Saken är den att Sal Laus dotter försvann när hon var 8 år. Den här kvinnan är 27. Det är alltså 19 år senare.
Ja, vet alltså, det är en fullvuxen kvinna.
Ja.
Som går runt här.
Ja, 27-åring.
Oh shit.
Hon kan inte prata. Hon är stum. Och hon har så här impulser av att bara slita av sig kläder och springa ut i djungeln. Titt som tätt. Alltså, och det här... 3 år senare så börjar hon börjat säga typ 1 eller 2 ord. Men inte mer. Det liksom finns ingenting att gå på.
Nej.
Hon kan säga typ, hon kanske säger typ mat. Mm. När hon vill ha mat eller någonting. Men sen är det så här att man har faktiskt upptäckt att det här, de är i Ratanakiri-provinsen i Kambodja. Som ligger ganska nära Vietnam.
Mm.
Några år senare så har man faktiskt upptäckt att den här kvinnan är inte Sal Laus dotter.
Aha.
Det är inte det, utan hon är en vietnamesiska som har försvunnit i samma djungel. För den här djungeln sträcker sig mellan Kambodja och Vietnam. Och sen har man upptäckt då att den här kvinnan försvann 2005 eller 2006 i Vietnam. Så hon har varit fortfarande över mellan ett och två år någonstans vilse i den här djungeln och levt på allting som är i djungeln istället.
Fy fan alltså. Men kan det vara därför de antog att hon var stum, för hon fattade inte ett skit av vad kambodjanerna sa?
Nej, för 2016 så hittar hennes riktiga pappa henne via Facebook.
Vänta. Okej, så hon har vuxit upp i en djungel, skaffat Facebook?
Nej.
Direkt. Nej.
Det var, häng med.
Okay,
med. Hon är fortfarande en vietnamesiska från början. Hon är född 81 i Vietnam.
Ja.
2007 hittades hon i Kambodja. Hon har varit vilse i djungeln i typ 1-2 år.
Så blir det.
2007 hittas hon. Och sen 2016 så hittas hon av sin riktiga pappa, som har läst någonting på Facebook och hittat tidningsartiklar och grejer och bara plussar ihop ett och ett och bara, det där måste vara min dotter.
Då är jag med.
Ja, hon har inte Facebook.
Nej.
Pappan har Facebook.
Jag tänkte så här, vad har de för profilbild och så vidare. Mitt huvud går loss här. Ibland behöver du ta och prata med mig som att jag var ett barn.
Lite The Grudge-liknande som rycker sönder någonting.
Ja, men lite så typ.
Mm.
Men i alla fall då, alltså den här kvinnan, vad fan gör man i djungeln i 2 år? Och saken är att hon kan ju inte prata, utan den här kvinnan är stum, berättar hennes biologiska pappa. Så man kommer aldrig få reda på vad hon har gjort.
Nej.
I 2 år.
Nej. Hon är stum från födseln, eller?
Ja, hon har alltid varit så, säger han.
Pappan. Alltså alltid gått på alla fyra och alltid slitit sönder saker, för då kanske hon...
Nej, men alltså... nej, inte det. Utan hon har alltid varit så här stum.
Typ. Men okej.
Okay.
Hur gammal var hon när hon försvann?
Ja, hon var ju 26 då när hon hittades, och 24 eller 25 när hon försvann.
Oj, ja, jag bara fick för mig att det var ett barn helt plötsligt.
Ja, jag med.
Nej, det är bara 1-2 år mellan att hon försvann och att hon hittades.
Då blir det nästan ännu mer lik The Grudge.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men faktiskt.
Men alltså en grej där, de måste väl ha något sätt som de kan kommunicera med henne på. Det måste ju finnas typ antingen genom teckenspråk
inte
eller...
Inte vad de har, hon är verkligen så här konstig och...
Oh, shit.
Så att det, de har inte riktigt fått någon information av henne.
Okej.
Okay. Vad som har hänt.
Men jag undrar där hur faktiskt hon har överlevt. Jag vet ju som sagt, vi människor inte att underskatta såklart. Vi har ju självklart överlevnadsinstinkter och kan överleva alla möjliga scenarion. Jag får ju en liten så här vibe att hon var lite Rambo där uppe i de vietnamesiska / kambodjanska djunglarna.
Ja, en teori är att hon har kidnappats, inte sprungit vilse. Och varit liksom i fångenskap.
Aha.
Och sen lyckats fly. Eftersom man inte pratar så är det svårt att veta liksom om det är det som har hänt. Däremot så kanske man skulle kunna få henne att teckna. Det vet jag inte. Men det är ingenting som framgår av storyn att det någonsin har försökt eller något.
Men jag kan passa på att fråga er då. Det här var sjukt intressant såklart. Tack för den.
Tack.
Storyn också. Nu har vi alla liksom delat med oss av en varsin story här med lite olika slut och förutsättningar.
Ja, den här, jag kan berätta att hon lever idag i Vietnam.
Ah, okej. Okay. Ja. Och har Facebook.
Och har Facebook.
Ja, men det är bra. Men jag frågar er här då. Jag kan börja med dig, Molén. Tror du att du har det som krävs för att kanske kunna överleva i en djungel? Och säg åtminstone 10 dagar. Tror du att du har, det är jättesvårt att veta såklart, men tror du att du har det psyket till att säga, okej, 10 dagar, nu ska jag överleva den här skiten?
Nej, alltså jag hittar ju knappt någonstans liksom. Så att jag tror typ inte
det. Hittar knappt i mitt eget.
Nej, men alltså det är liksom, när jag åker till Stockholm så jag får ju fråga folk var tionde meter, vart jag ska, vad är det för. Nej, jag hade nog inte gjort det faktiskt. Och det är nog för att jag hade gått i cirklar och inte hittat någon mat. Jag kan ändå se mig själv som en inte helt värdelös, men jag kan ändå se också realistiskt att jag hade nog inte gjort det. Men ni då?
Ärligt talat så är inte jag jättesugen på att besöka en djungel överhuvudtaget.
Nej.
För jag vet vad som finns där. Det är seriemördare, det är pantrar, det är tigrar, det är fucking
vildhundar.
Exakt, vildhundar.
Skogshundar,
gigantiska insekter och hatar insekter.
Ja, oh, för fan.
Alltså, nej.
Men jag tror du hade gjort det, för att du är ganska logisk, verkar det som ändå. Alltså att du, jag vet inte, men du känns ändå lite kunnig.
Alltså hade jag blivit tvingad så hade jag nog säkert överlevt i 10 dagar, det tror jag nog. Jag hade nog sugit i mig en eller annan larv. Som på riktigt, i Kambodjas djungler, där finns det larver som du kan leva på. Alltså, det finns ju mycket larver du kan leva på, så att du kan leva i flera år.
Det är nästan larvigt.
Det är nästan larvigt.
Men det är ju en bra proteinkälla också, jag har hört det här med larver.
Det här faktiskt vet jag first hand, för att en vän till mig har ju faktiskt bott i Kambodjas djungel i princip. Och berättade det här för mig. Idag faktiskt.
Så,
ja.
Oj.
Jag kan säga att jag tror att jag har nog svaga psyke av oss alla här för att faktiskt överleva i en djungel. Skulle jag få syn på en sån här björn då, likt Baloo i Djungelboken, det är inte som att jag hade liksom kastat mig i famnen på den för att bara, pappa ta hand om mig här nu i djungeln. Jag hade kastat mig i famnen på björnhelvetet bara för att den ska ta mitt liv så fort som bara, så jag slipper det här jävla eländet. Så hård är jag. Jag hade gått runt där och letat efter närmsta 4G-mast och 5G-mast eller fan det kan vara, och svära. Tänk så här, fan, det här kan jag inte skaffa Facebook på.
Fast alltså, jag tror du nu känns det som jag bara berömmer eran djungelöverlevnad, men jag tror ändå att du skulle kunna vara så här, gör coola moves och bara tju, tju.
Jag av alla som jävla djungelninja.
Ja.
Jag tänker att du skulle bara så här, de här turistgenerna skulle bara sätta in och bara, nu frågar vi oss fram.
Jag frågar den där pytonormen där borta.
Den här killen som ser ut som en seriemördare där borta, honom går vi och frågar.
Ja, och ska jag ta en selfie med honom med min selfiepinne också, för den fick jag med mig.
Åh, vad trevligt, jag kunde sova på hans farm på andra sidan, mitt i djungeln.
Exakt.
Ja.
Det har varit en ära att ha med dig i podden, Molén. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och prata lite, ja, djungeläventyr med
oss. Jag trodde du skulle säga lite östgötska.
Och det med.
Det har varit fantastiskt roligt verkligen. Kan jag inte få en tuta till?
Ja, men det kan du absolut. En applåd och en tuta till dig, Molén.
Tack!
Ja, och jag tänker för de som blev lite mer nyfiken på dig nu, Molén, och tänker så här, vart fan, dig vill man ju ta, se vad du har för dig och vad du gör mer utav och vart du pratar annars också. Vart når man enklast dig? På Instagram exempelvis?
Ja, vi har ju lite olika Instagram för poddarna. Mm. Om det var du, Moda-podden. Men vill man se lite vad jag... Ja, jag länkar ganska mycket på min Instagram, j.molen.
J.molen heter du där.
Molen.
Molen, ja. Ha koll för tusan på podden Om det var du med Erik Mylund, Kristoffer Follefolin och Josefin Molen på manus. Jäklar vilka manus du skriver också. Du måste ha mer cred för dem alltså.
Tack. Och tack till dig där som var den som parade ihop oss med Folle.
Jag måste bara säga att jag tycker ju Folle är grym. Ja. Han har ju faktiskt gjort våran introlåt.
Ja,
Folle som är the brain behind it all där alltså.
Alltså, vi tog en låt, en sån här, vad heter det, freeware-låt till våran konspirationsbonanza. Så ville vi ha den, fortsätta ha den fast med lite 80-tals stuk till våran retrobonanza. Och då gjorde Folle om den här och den blev så jävla grym. Det låter inte alls som samma låt, kan jag tycka. Fast, alltså, fast det är, man hör ju ändå att det är samma låt.
Mm.
Men den blev så jävla grym. Så nu är det ju våran låt.
Ja. Oh. Och vi kommer aldrig byta på den heller.
För nej.
Den, han har ju jobbat med den från scratch så att säga. Ja, så, ja.
Han är helt otrolig.
Spana in Om det var du, om du vill höra mer magi från Erik Mylund, Josefin Molén och Kristoffer Follefolin. Och sen då, om man vill höra mer av oss, Brutti, eller ha kontakt med oss, vart gör man det då i så fall?
Det kan man ha om man går igenom djungeln av olika sociala medier. Så är ju Facebook framförallt, där just vi heter det. Något Kaiko Podcast.
Det var det hon skaffade, den vietnamesiska kvinnan.
Exakt,
där.
Exakt, ja. Och sen ut. De här två kvinnorna då, de hade ju Instagram.
Ja, där, du tänker på de som försvann i Panama där.
Exakt. Ja, där heter vi ju Något Kaiko.
Ja, exakt.
Och sen så dina...
Som rökte sig själv till döds, ja.
Exakt, vad hette efternamn?
Sanichar,
Dina Sanichar. Han hade ju gmail.
Ja, dina.sanichar
exakt, och vi har ju Något Kaiko@gmail.com.
Ja. Mm. Han var lite av en G där faktiskt.
The original G.
Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och rata eller prenumerera eller följa den här podden, så är vi mer än tacksamma om du gör det. Och som sagt, ge 5 stjärnor, lämna en kommentar, skriv kanske en recension om vad du tycker om podden i sig och vad du tycker om bonansan, eller vad du vill höra för kommande bonanser också. Vi läser kommentarerna såklart och tar till oss av den ni skriver helt enkelt. Så jag säger, eller nej, så här, det var länge sedan vi hade en gäst nu, så det är jag som är lite ringrostig. Molén, du ska få avsluta det här avsnittet med vår klassiska sägning som vi alltid säger i slutet. Har du koll på vad vi alltid säger?
Ja. Ja, men då är det bara att säga, ha det gröt. Nej, förlåt, jag tar om den där, det var jättekonstigt. Åh, vad svårt det här var.
Nej, det var inte konstigt.
Det var skitbra, men kör igen.
Ja, ja, men ni får ha det så gröt då. Nej.
Detsamma. Ha det gröt.
Ha det gröt.
Ha det gröt.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.